With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Khalid kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till svensk travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag... Jag hade tränat för att tolka det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för att det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Vi bjuder in till ännu ett avsnitt av Trottosport Podcast. Första för året, 2021.
Ja.
Och ja, börja med att rikta ett tack faktiskt till våra två nya Patreons sedan förra veckan. Vi ökade från 24 prenumeranter till 26. I det som man då kan kalla för, likna för prenumeranter via Patreon. Och i och med det att vi har det tusentals lyssnare så hoppas vi att någon ytterligare kan bidra. Och det vill såklart också tacka de som har velat stötta oss via Swish sen senast. Fått lite på här också under veckan om vad tog de vägen om de här vintipsen som vi lite grann utlovade i något avsnitt.
Det enda nyårslöftet vi har gett egentligen, va? Och kom
ja, just det. Ja, just det. Mm. Jag bara försvann där i tomma intet. Vi liknade ju, eller i alla fall blev väldigt varma i hjärtat av att höra att en och annan öppnar en vinflaska på tisdagskvällen och häller upp ett gott glas rött. Vad är vi för vin, trots en sportspodcast?
Ja, det var ju också en fråga.
Ja, jag har lärt mig att de allra bästa vinerna, de mest gynnsamma breddgraden på jordklotet för vin är den 45:e.
Jaha.
Södra Frankrike, Råndalen och norra Italien där.
Ja, nu låter väl vettigt.
Är vi där och nosar eller ska
ja.
Vi...
Ja, jag tycker det låter bra.
Okej.
Okay. Norra Italien.
Ja. Norra Italien, ja. Ja.
Precis, där någonstans ska man...
Och det är därifrån du ska hitta något bra tips den här veckan då alltså.
Ja, just det. Jag är med för, som inte är så märkvärdig av mig, så är jag ju med för de här Chianti-vinerna. De ligger väl på 44 då, breddgraden.
Ja, men det är helt okej då tycker jag.
Det duger, ja. Och sen älskar jag ju själv Etna-viner från Sicilien då. Men ja, vi börjar med ett Chianti då, den här veckan.
Det är ju travanknytning. Det kanske ja. Vi kan ha flera som har i och för sig,
precis.
Men det är fint.
Som ju då innehåller oftast största delen av Sangiovese-druvan. Så upp, fram ett Chianti. Så kör vi. Jag har lite test här så att vi vaknar till också. Snabbast på knappen, tänkte jag. Ni får ropa ett namn. Två stycken snabbfrågor. Antingen ropar ni namn och har det gått 5 sekunder så löper uppgiften ut.
Ja.
Mm.
Vad hette hästen som vann uppfödningslöpningen 2020? Jag hade det på känn.
Lennart. Nej, jag kan. Jag var Peter Ingves minns jag nu, men vad hästen heter? Orlandovic kanske han var. Nej, jag vet inte.
Islay Mist Caesar.
Ja, det gick inte att ta. Den nej. Kanske var ja. Bill Summit kanske den var efter.
Ja, ja, du ser.
Ja, det går inte. Det är för nära.
Kommer tvåan. Vem vann kriteriet?
Det får vi klippa bort.
Där löpte tiden ut igen.
Vem var det?
Vad säger det här? Ah, Bambling.
Ja, det gjorde det.
Daniel Redén.
Ja, det är svårt det här.
Ja.
Det är för nära.
Ja, jag minns ju bara vem som var tvåa. Nej, han var bara trea, ja.
Ja, just
jag kommer
det.
Bara ihåg vem som skulle vinna. Andy Fly Sisu där. Ja.
Ja, vi är avslöjade.
Avslöjade. Jag, det var ett intressant test som jag vill inte kunna låta bli.
Nej, tack för den vänligheten.
Ja, men det är bra. Ja,
tack.
Det var det var bra att vi blev avslöjade direkt.
Ja, ja. Jag hade inte klarat det själv förmodligen. Vad var annars det bästa sen senast?
Ja.
Vem vann V75-4 i lördags?
Demon Ima.
Ja, var bäst.
Ja, det var bäst. Alltså, en sån hela hästen.
Ja.
Hela hästen utstrålar en klass som det var länge sedan jag såg. Hans hästens agerande öppnade snabbt, fick ett par trycka, gjorde det utan att stressa upp sig, utan att röra en min, utan bara titta mot motståndarna, och så när Johan Untersteiner ville så stack han bara ifrån. Alltså, han är visserligen 5 år den här hästen, har stora skadeproblem.
Ja, vi var ju inne lite förra veckan vad orsaken var till att de att det har dröjt. Och har vi rätt ut det?
Ja, tjejen som sköter hästen sa i alla fall i vinnare V75 att det var en spricka i en bakkota. Och det tog lång, lång tid och flera veterinärer innan de hittade den där. Så att det lär väl hålla då, får vi hoppas.
Mm.
Det är bra stam också, Maharaja Ellie America. Och den här mamman har ju tidigare lämnat Day or Night In som sprang in 5,2 miljoner. Men och Johan Untersteiner säger att den här kommer att bli bättre. Och sen har vi den här Elegant Ima som är hos familjen Gundersen, som började med 7 raka segrar och seglade upp som en stor kriteriefavorit i det svenska kriteriet. Men tappade väl lite form på hösten. Men det är ju en häst som vi måste räkna med nästa år. Så att den här Ellie America som Ingemar Alin äger är ju ett toppsto i aven, ingen tvekan om det.
Ja, det var läckert. Har vi något mer?
Som vi... Ja, lite roligt tyckte jag var på nyårsafton när den gode Nybrink, Micke Nybrink, ruttnade ordentligt. Alltså var nästan på väg att i vredesmod lämna studion. Han blev så förbannat arg. Så man känner igen sig som spelare när det går emot den. Han hade spikat den här Rickard Janssons häst i första V75-avdelningen och den var inte alls bra. Han blev jättesur alltså.
Han blev mer besviken på sig själv också.
Ja, det kan man nog säga. Ja. Och, alltså, det var så skönt att se att de här... Alltså Micke är ju annorlunda än de andra där. Han reagerar på det sätt många gör och jag tror många kände igen sig.
Mm.
Ja, det var härligt faktiskt. Jag måste få säga en sak till. Jag lyssnade på något lopp från Paris på Kanal 75 och fick höra då att Yves Drå var med i ett lopp. Och det är ju samma man som vann Åby Stora Pris 1990 med Rêve du Don. Men då hette han ju Yves Drå. Och det tror han gör fortfarande. En annan sak jag hörde i samma sändning tror jag. Mademoiselle Camille Leveck. Alltså Mademoiselle... när säger man att herr Erik Adelsson vann det här loppet? Eller någon fröken Emilia Leo. Och då mademoiselle Camille Vecka. Alltså, uppenbart hade han lärt sig något nytt ord där. Han som refererade. Jag är inte ens säker på att hon är mademoiselle. Hon kan säga madame.
Ja, är det mycket där.
Apropå Uvbrå, eller Drå, eller Drö, Uvdrö. Så brukade vi på den tiden på de tidiga Frankrike-rester alltid kalla honom för Yngve. Så nu döper man till Yngve Drå. Ja, det är svårt det där. Men alltså Drö är en av de mest kända franska travfamiljerna. Och det tycker man att man borde kunna när man sitter där.
Ja.
Ja, annars så sämst, om vi ska ta en sämst förra veckan så får man nog ändå säga det att det var fotografen på Romme där som stod, jag ska inte säga inte mitt i banan, men snudd på när de gick i mål i sista V7 där.
Jag trodde det var du.
Ja, precis. Nej, jag får säkert komma dit om jag vill, men just nu håller jag mig undan. Jag tycker det verkar ju uppenbarligen finnas fotografer så det räcker, så de måste stå på banan. Det är trångt.
Varför stod fotografen där?
Nej, det är ju inte klokt. Alltså, kan det vara 5 meter efter mållinjen och jag skulle säga 5 meter ifrån närmaste ekipage? Alltså, det är ofattbart hur man kan stå där. Och på det är skitigt väder. Alltså, kuskarna ser sig så där. Hästarna springer rakt emot en människa. Det är avgörandet på V75. Det är fullständigt ofattbart faktiskt. Jag fattar inte det där.
Det är inte höjden av professionalitet.
Nej, men som fotograf, eller i huvud taget naturligtvis, att nära sig, eller röra sig i närheten av banan under lopp är man ju, även under värmningar och allting är man ju försiktig, men alltså man är ju oerhört restriktiv när man som fotograf rör sig under själva loppen. Mm. Att man inte står 2 meter ifrån bankanten där de inte förväntas att man liksom smyger för att ta någon bra bild eller någonting. Men det här är ju...
Det har hänt också att man blir, en fotograf blir påkörd efter loppet i samband med prisutdelningen, så har gått in på banan. Einar Andersson blev påkörd någon gång.
Okej.
Okay. Han kom spake, för han hade lite dålig hörsel där innan, så han hörde väl inte när han kom. Men man tar vissa risker alltid då. Men det här såg ofattbart märkligt ut.
Einar hade alltid bra hörsel när han, när det var någonting han verkligen ville höra. Ja. Då hörde han.
Jag kan ju säga då, samma foto. Jag var tvungen att titta om, för jag bara noterade det faktiskt inte förrän i det där loppet. Men i loppet in, alltså V75-6, det är samma fotografer ute i banan då också. Något närmare kanten, men fortfarande 3-4 meter in på banan. Och det kommer ju en häst lite...
Det är ytterst märkligt att det händer flera lopp, att inte det finns... någon i tornet eller ordningsmakten flyttar på honom.
Jag måste få nämna den här Phoenix foto. Det tyckte jag var det bästa sen. Jag har viss minikoppling till hästen och sällskapet bakom där. Men det är en otrolig historia alltså. Den här Svante Eriksson fick en dag ett telefonsamtal från Carl Aikio som ringde och frågade om, för hästen var alltså på väg till... Det är så det är ibland i den här branschen. Han var på väg till slakt. Ringde och frågade om han ändå ville testa sista gång. För han hade väl känt att det fanns någonting där i alla fall. Han tog ju knappt ett travsteg hos Carl Aikio. Men han tog åt sig där. Fick ihop ett ägargäng. Bland annat en härdad gammal travidiot som inte hade haft några större framgångar. Och till slut får de ut den här hästen till start på Solvalla. Helt utan förhoppningar. Det var på den nivån, så att när Svante Eriksson från tredje inner med spända linor för att glida ut i andra ytter 700-800 meter från mål, då står ägarna i princip och skriker på platserna att vad i helvete gör människan? Är han inte klok? Så små var förhoppningarna. Ett ganska, om man tittar på det efter i alla fall, ett riktigt skavalopp på Valla. Och sen dess då, han vann ju där med 20 meter till slut. Och på 12 starter sedan dess har han alltså 7 segrar och 745 000 intjänat. Det är otroligt. Ju.
Det här är ett typexempel på hur det är i travsporten, att få folk att fortsätta. Efter att ha haft 10 dåliga hästar så får man helt plötsligt en som är ganska bra.
Ja.
Och då ser man framtiden för sig. Så att det är det som håller travsporten vid liv. För skulle man ge upp efter 10 dåliga hästar, då skulle ju snart ingen vara kvar.
Nej, faktiskt. Ja, det, just det där. Ja. De ville bara ha hans lanta i första starten med sig. Och sen... Han hade ju lovat att han inte skulle lämna sargen.
Nej, det var... Han borde köpa det där innersta spåret, säkerhetsspåret.
Ja, just det.
Ja, jag måste nämna en sak innan vi går vidare. Min vän Benke Bus har hört av sig och som hävdar att ni är en som sitter i Stockholm och en som sitter i Falun och en som sitter i Skövde när ni spelar in det här. Och så glömde ni ändå i det här, vi hade ju ett inslag om bortglömda, nedlagda lopp förra veckan. Så glömde ni ändå mellansvenska mästerskapet.
När du sa detta så har jag aldrig hört talas om loppet.
Det var ett ganska stort lopp. Jag tror det gick i början på maj, ofta första maj.
Okay. Och,
jag minns nu, eller när jag fick höra detta, så minns jag att Ego Boy vann 1973 var det väl då, 1 maj. Nej, lite tidigare var det nog i alla fall.
Nej, men du har rätt. Du har rätt. Jag kollar upp det, ja. Så att det stämmer.
Och han gick utanför Totton.
Mm-hmm.
Han bedömdes vara så överlägsen så han gick utanför Totton. Och Totto-segern gick till Emter V, KG Holgersson. Och den gav 2 gånger i år, så den kanske också borde gått utanför Totton. Mellansvenska mästerskapet. Ja, för mig att spela Flight Chap den gången. Han hoppade i mål som klar med Olle Lappen Lindqvist. Ja, det var inte första gången.
Vi hann knappt tala klart orden apropå det vi kanske var inne på lite förra veckan med det här med... Avsportifiering var det ord jag använde. Jag vet inte om det finns. Så innan Svensk Transport basunerade ut att det är tack och adjö till tusenklubben.
Ja, du sa, jag tänkte på dig. Du sa att travet har en väldig förmåga att ta bort saker som folk gillar, som är typiska travgrejer.
Ja, unika saker, ja, unika som vi har. Heter liksom. Den. Som jag var inne på annandagen där pratade vi om, och så är Elitåsmorgonen som ju är det vackraste som travsporten har, alltså. Så väljer man att ta bort. Här är en annan sak som verkar ju, har vi förstått nu i synnerhet, att det här gillar folk.
Det är klart att de gillar, det här är ett arv från ett par generationer tillbaka. Vem på SD har rätt att ta bort detta arv? Det är som om du får en dyr kinesisk vas i arv från din farfar eller morfar. Och så slår du sönder den, för jag vill inte ha den där jävla vasen, för den är jobbig att putsa. Men här tar man alltså bort någonting som vi har levt med sedan 1956 och sånt där, va?
Och sen med den plötsligt bara att det kommer en nyhet på travsport.se med rubriken Tack och adjö, tusenklubben.
Alltså vem har kommit på denna fullständigt galna tanke? Och de hänvisar till att det är så svårt att räkna. Alltså på den tiden Erik Gralén satt med en blyertspenna ensam eller med en hjälpreda på STCs kontor. När Bob Lindgren skötte det här för hand. Och nu har man datorer och de kan inte hålla reda på när en kust kommer upp till 1000 segrar. För det är så svårt att räkna utomlandsstarter. Hur många kuskar vinner utomlands om året? Och om det nu är så förbaskat svårt, varför kan man inte säga vi struntar i utlandssegrar, vi räknar bara svenska segrar?
Alltså, nyligen hade jag kontakt med Hasse Svennehed och hjälp att, jag har lite hjälp med honom att få ihop lite statistik eller lite uppgifter till Johnny Takters bok här. Och det tog honom en förmiddag att reda ut alla Johnny Takters segrar 1984. Han löste det.
Nej, men så är det. Det är
inklusive utlandssegrar.
Ja. Ja. Alltså det är bara att skylla på någonting för att man inte vill ha det kvar. Och det är väl två om året eller sånt där. Det har blivit 100 stycken på 56 år. Lasse Kryss, Lasse Eriksson står väl där med 4 segrar kvar eller sånt. 3-4 segrar kvar. Och när han når 1000, nej då får han inte vara med. Och alla de här som redan har nått 1000 då, de bara spolas bort. Alltså man ser på alla andra idrotter, titta på NHL och sånt där man hissar upp flaggorna i taket för att hedra sina gamla hjältar. Ja, helt plötsligt bestämmer man, ja, nu tar vi ner alla flaggor.
Vad
fan tänker de, ärligt talat?
Ursäkta, nej, det är faktiskt svårt då, även om man anstränger sig liksom att hitta en vinkel åt det andra hållet. Som du säger, det är så många är det inte, och vi bara titta på när Claes Sjöström, det är väl den senaste, va?
Ja.
Hur stort det faktiskt var för honom när det liksom gick upp för honom att inte minst efter uppmärksamheten han fick, att han fattade att det här är inte dåligt alltså.
Nej, alltså de här yngre killarna som kommer in nu, de ser ju vilket fantastiskt gäng de hamnar i, med bröderna Nordin, med Stig och Johansson, med Bernt Lindstedt, med alla de här stora genom åren. Nej, det finns inte längre.
Och då det är så typiskt också att när en kvinna är plötsligt är nära också den första i historien, så försvinner det så jävla...
Ja, men alltså det kommer ju alltid nya förmågor också. De här bröderna Ljud, Magnus Ljus och de här nu. Och de kommer ju nå 1000 inom några år, men det tar ju ändå 5-7 år minst. Nej, det finns inte längre.
Du vet, alltså, där måste ju du ha fel, Lennart, för att det här travets utveckling har gjort att allt fler allt snabbare passerar 1000 segrar. Det går så oerhört fort nu, så att det kan inte ta 6-7 år, det måste ju ta ett par veckor bara, så de hinner inte med.
Nej, det...
Alltså de beskriver ju det här som att travsporten går, att allt går allt fort. Travets utveckling har gjort att allt fler allt snabbare passerar 1000 segrar.
Egentligen kanske det är tvärtom, för att konkurrensen idag är mycket hårdare än när bröderna Nordin nådde 1000 segrar.
Och därför faller mycket av det speciella tillfället som tidigare var en tydlig milstolpe, säger då Johanna Unghansen som dessutom är avdelningschef på marknad och kommunikation. Vad är sporten här? Varför uttalas inte någon, har de någon sportansvarig på ST som tycker något i den här frågan? Eller varför har man en avdelningschef på marknad och kommunikation som berättar det här?
Ja, det måste ju vara någon sportansvarig som har tagit beslutet. Eller någon i högsta ledningen. Det kan inte vara en avdelningschef på marknad och kommunikation, för det här har inte med marknad och kommunikation att göra. Det här har ju bara med sporten att göra.
Ja, jag tycker också faktiskt att om man jobbar med marknad och kommunikation på organisationen Svensk Travsport, då om någon gång måste man fatta de här unika värdena som gör att travsporten kan nå ut utanför travsportens ankdam, som vi brukar säga. Det är en typisk sån grej. Att man skulle kunna skicka ut ett pressmeddelande, för det händer som sagt inte så ofta. Gå ut och bastionera att nu har ännu en kusk vunnit 1000 lopp. För det händer inte många gånger per år. Och då tar man bort det. Det har tappat sin betydelse.
Och sen behöver man inte ha de här festerna som det var tidigare. Men det kan ju varje bana få avgöra om vill jag ha fest för Lars Eriksson i Örebro. Eller också kan man ju lägga, man skulle kunna kalla 1000-klubbsmedlemmar, de som vill vara med och de som är i livet och de som fortfarande kan köra. Att ha en tävlingsdag på Solvalla mitt i sommaren då. Jag har ju sett, det har ju varit starka reaktioner på sociala medier. De flesta tycker det är bedrövligt. Men det har ju också varit starka reaktioner från de som är med i, flera av dem som är med i 1000-klubben har uttalat sig. Jag pratade med en häromdagen och han sa att det är så typiskt. Ester, de vill till varje pris ta död på de mjuka värdena i sporten.
Vad har vi för 1000-klubbare som kanske är lite mer skymundan?
Ja, det finns ju många som folk inte tänker på varje dag, till och med har glömt. En som är Per-Olof Gustafsson som blev 1000-klubbare nummer 30 1969. Började ju sin karriär i Örebro som tränare och blev champion där 65 och 66. Och ja, han hade ju Iran Will som vann 37 segrar som också vann det numera nedlagda nordiska femrundspriset. Det var faktiskt Stefan Holmgren som lockade PO till Jägersro.
Jaha.
Stefan skrev då trav i arbete, tror jag det var.
Jaha.
Där fick ju PO Brogan tidigt och det blev en genombrottshäst. De vann ju det första upplagan av ditt lopp, Hugo Åbergs Memorial. Skiljehit mot Syrkoff. Sen hade han Jody Song som började med Rosören Nordin. Vann också Åbergs 75. Skulle vara med i VM Jody Song. Det är lite intressant. Hästen flygs över, men strax innan, eller dagarna innan start, så svullnade ett knä upp. Så den fick strykas. Kafir var en annan häst hos Pio. Dött lopp i Sankt Ledje 1977 med Express Gaxe. Och så var han ju den då som lyckades bryta den skånska dominansen på Jägersro genom att bli champion 1971. Och han blev champion ytterligare 4 eller 5 gånger. Vann totalt 1041 lopp, så han klarade med viss möda.
Han vann ett dagens dubbellopp i Kalmar 1989 med Charaya Lobel när jag låg i lumpen. Det var väldigt nyttigt för en fattig militär.
P.O. hade ju alla sinnen i behåll, men tvingades sluta som tränare som 67-åring 1996. På den tiden så gick ju gränsen där vid folkpensionen. Så gick han bort 2007. Jag tror det var en olycka i hemmet. Han ramlade ner en trapp och sånt där som avslutade livet. Det var en mycket fin man. Får jag ta en till?
Ja, det tycker jag. Vi gillar ju 1000-klubben i den här podden.
Birger Widell.
Ja.
Mölndalsgrabben som började hos springer i stallarna hos Alf Dahlroth på Åby. Gjorde lumpen, åkte till sjöss, hamnade hos Bertil Karlsson på Färjestad. Bytte senare till Uno Sved. Och var också en period privattränare hos Stallrollo med fantastiska hästar. Earl Bulwark, Janeiro, Pepino. Earl Bulwark vann han faktiskt SM 1959. Hade tidigare kontakter i Frankrike och var med importerade hästar som Toreador 2, Trainblock, Ylan 2, Unor, Uta 9, Arbont med flera. Trainblock vann ju Große Preis Der Besten som var stort upp på den tiden. Han blev ju tränare på Åby så småningom. Det finns en väldigt intressant sak när det gäller Birger. Han blev ju samarbetade med Staldalia som hade köpt Chateauvay i USA. Och Chateauvay skulle över då som treåring i startramletonian, vilket han också gjorde och blev trea så småningom. Genrepet i årgängs stora pris. Där fick han dispens, treåring. Han fick inte vara med egentligen, men Birger Widell var en talens konstnär, så han fick dispens.
Fick en otrolig dispens.
Ja, tre år i årgängs stora och vann första hitet.
Galoppera. Treåringar får inte vara med i det här.
Nej, men Birger Widell kanske var Kurt Hellberg i Staldalia.
Ja, fantastiskt.
Galopperade bort sig andra. där då Eko Vilvan. Sen, men Birger lunkade runt bakom de andra, men blev distanserad av alltså mer än 10 sekunder efter i mål. Och då fick hästen inte starta i skidhitet. Han blev av med allt, tror jag. Han blev av med alla prispengar även om han vann i första. Så det blev inget skiljit. Så Ragnar Pettersson vann det där skiljitet med Ekovill utan att behöva starta. Utan att starta.
Det är snyggt att köra preparé i ett hitlopp där.
Ja. Ja, han ville ju inte ta ut hästen eller liksom offra allt för mycket kraft. Då. Så gick det på tok. Stellan Åba var en annan fin häst som vi pratade om förra veckan. Coalition, top quality. Champion på Åby 64-68. Vann 1140 lopp och gick bort 2005, då var han 79 år. Han var speciell vid det, som jag sagt. Han kallade sig direktör ibland. Då satt han på stallkaféet i skjorta och slips och följde sina hästar träningsjobb ut på ovalen när lärlingarna körde. Det finns ju många historier om det. Jag vet inte om alla är sanna. En var ju att han tog emot en tusenlapp av en journalist som hade förmedlat denna tusenlapp av en dansk, ökänd dansk totospelare. Och den där tusenlappen var en muta för att Birger inte skulle vinna med Memento, storfavoriten Memento. Men han vann ändå, va? Och Birger, det kom fram det här, så Birger fick ju 3 månaders avstängning för att skada sportens anseende. Journalisten fick livstidsbeträdande förbud, om jag förstått det rätt. Dansken klarade sig. Så att Birger var en, han levde liksom på gränsen så där alltid, men en jäkla rolig prick.
Johan Ont säger om man kan få dispens med den här Ima-hästen här, att han kan få vara med i derbyt. Jag har en fin femåring här. Jag menar, han har varit skadad och sådär.
Som missade 4-årssäsongen.
Ja, jag tycker det är orättvist. Att han borde ju få dispens där.
Om alla de här 100 i tusenklubben, så finns det naturligtvis en story att berätta. Men det är det nu ST vill begrava. Det här möjlighet att berätta om gamla storheter, om gamla kuskar, om gamla tränare, om gamla hästar. Historien som är så viktig för framtiden. Det vill någon på SD begrava, ta bort. Jag vill veta vem denne man eller kvinna är.
Sen ska vi säga det också då, att det finns ju de som tycker annorlunda, som sagt. Och en av dem så reagerade ganska snabbt. Och då var det Solvallas ordförande Anders Holmgren. Han twittrade och skrev att Solvalla plockar upp den pucken. Och sen har han ju uttalat sig vidare. Han tycker att Solvalla kan ta hand om det här i sådana fall. Om det nu är så svårt enligt ST då. Så då kan Solvalla göra det.
Känns inte riktigt bra det heller på något vis. Jag vet inte. Det är ingen annans uppgift på något vis. Det blir någon slags...
Man skulle möjligen kunna göra det till Travrondens tusenklubb.
Ja, jag vet inte.
Nej, men jag tänker att bara att Anders signalerar det här, så det här får de backa.
Det är ju fantastiskt.
Det här kan de inte driva vidare. Det här funkar liksom inte. Gör de det så är de så tondöva så att då...
Hur många dagar tar det till de ändrar tillbaka det beslutet?
Ja, vi var lite tveksamma om vi skulle hinna göra den här podden innan. Den
kanske inte kommer ut i eten.
Nej, det kanske inte gör. Men apropå det här då, har det någonting kanske koppling till att du ju har noterat i veckan? Jag tror det var tidningen Sulky Sport väl som publicerade en artikel om hur antalet travhästar drastiskt och snabbt blir färre. Finns det någon koppling här? Inställningen till sporten trav?
Ja, det är ett bekymmer att hästantalet minskar och det bekymret växer uppenbart. Samtidigt som man då, om jag har förstått det rätt, utökar tävlingsprogrammet nästa år med ytterligare 200 lopp.
Hur ser statistiken ut, Magnus?
Ja, det är ju det du hänvisar till där, Henrik. Det var ju att det är Åby travhästägareförening genom Kristina Jonstone heter hon, va, som skrev en insändare om det här som handlar mycket om hästägarnas roll då, men framförallt också då att det har minskat så mycket antalet hästar i Sverige. Att för 10 år sedan hade vi, ska vi hitta den där siffran igen, för 10 år sedan så hade vi 9000 travhästar fler än vi har idag. Idag finns det 15900 och på 10 år har vi tappat 9000 registrerade travhästar och antalet betränade hästar har halverats under samma period.
Hur mycket koncentration har det varit på spelet kontra sporten under de här 10 åren, kan man ju då, apropå tusenklubben och alla andra mjuka värden som vi har varit inne på. Det kanske har någon, det säger något kanske ändå.
Jag tror man måste dra en skiljelinje fortsätter mellan de som sköter sporten och de som sköter spelet på allvar. Alltså, det är för mycket att att spelet ska styra.
Om inte ens en travbana sätts ut där V75 körs, så börjar man ju bli orolig.
Eller? Ja, men visst, vi kan ju lägga pusslet här. Det är ju lätt att vi låter som att vi pratar om och vi skäller och vi gnäller och allting. Men här lägger man pusslet, varje bit här som vi pratar om nu, så syns ju bilden väldigt tydligt. Det går liksom inte att missa den. Det är bara ST själva som inte verkar se den. Och jag tycker att det är alarmerande när marknad och kommunikation inte förstår sportens värde. Det tycker jag är oroväckande faktiskt.
På tal om Johan Untersteiner har vi varit inne på lite grann här. Han inledde det nya året med att sätta på sig en ny dress.
Ja, det där blir alltid ett bekymmer när man byter dressar. Man ska hitta de där kuskarna i loppen.
Mycket irriterande och jobbigt.
Nej, jag tycker det är färre nu för tiden. Under en period byttes höger och vänster hela tiden.
Ja, det kan du ha rätt i. Det kan du ha rätt i. Vad säger vi om hans reklam då? Ska vi in och, jag vet inte, nu kommer folk att bli arga med moralmänniskor. Vad brukar de säga? Hat och skällsord, jag vet inte. Men kanske han hade kunnat hitta någon annan sponsor. Det är alltså ett sms-låneföretag
i
spelbranschen då, det känns ju, jag vet inte.
Det var väl de som betalar bäst, det är det som det handlar om.
Ja. Jo, någon till städen borde klara sig ändå, ja, kan man tycka.
Det har varit en väldig debatt om olika, det här kinesiska företaget som då Sara Sjöström bland annat har gjort reklam för. Och avstått nu och flera andra också. Jag tror bara Therese Johaug och, av moraliska skäl.
Det känns inte helt hundra, kanske. Men apropå nya adresser då, vad... Och byten och sådär. Finns det några adresser som vi har haft väldiga problem med genom åren? Vilka?
Ja, det tar ju ett tag. Det var en period då alla skulle köra i vitt eller grått.
Ja, var det, jag kommer tänka på det sen. Var det så reglementet såg ut att de var tvungna att vara vita när det var reklam?
Det tror jag inte.
Nej, du minns inget sånt?
Nej, de bytte väl till vita för de tyckte väl att det var kanske...
Det ringer någon liten klocka. Jag kan vara helt ute och cykla här, men det ringer någon liten klocka att om det var reklam så skulle de vara vita. Men jag kan ha haft
Jag tror ju reklamköparna ville ha vitt eftersom då texten eller loggan syns bäst i tv om det är vit bakgrund. Mm,
det är möjligt. Ja, nej, men den här, min värsta genom året är då när Stig och Johanssons snygga grön blå adress plötsligt blev en vit med rött sabis i fransk. Den var inte
det var ju ganska tidigt, men senare skulle alla köra i vitt.
Thomas Nilsson till exempel.
Det är roligare i Frankrike där man kör hästägardräkterna kanske.
Men vad har ni haft problem med några byten?
Nej, det har jag säkert haft, men jag minns dem inte. Å andra sidan så går det rätt snabbt att lära sig de nya.
Jag tycker det här Thomas Ubergs från, efter alla dessa år, från blått till grönt, det har jag fortfarande inte riktigt vant.
Nej, det är lite svårt faktiskt. Där fångar man inte in Urberg som han har lärt sig Urberg.
Nej. Bo William Takte bytte ju hastigt och lustigt från sin svarta härliga med vitt axelband till grön och svartvit vinkel. Det kändes heller aldrig rätt.
Nej.
På den tiden. Ja, värsta nedköpet försökte jag hitta också. Kom inte på något riktigt klockan. Men kanske när Stefan Söderqvist tog bort sin ganska fina blåa nyans mot den här bleksvarta.
Det var inte vackert.
Nej. Ja, vilka är våra favoriter då när det gäller dressar?
Ja, alltså jag har ju en favorit genom alla tider. Och det är en hästägadress. Staldana, Rodney Key, Madison Avenue. Vita dress med olympiska ringarna på ryggen.
Okej.
Okay. Uno Sved. Så oerhört vackert.
Okej. Okay. Den måste jag nu kika på. Jag tror jag aldrig har sett.
Ja, måste du ha gjort.
Jag måste ha gjort det. Okej. Okay. Jag får se.
Lindstedt gillar jag. Bengt Lindstedt, svart med lite rött och vitt på axlarna där, va?
Mm.
Stefan Melanders också blått och gult och vitt på axlarna. Sen min egen dress har jag naturligtvis, eftersom jag själv skapade den, med blått och röda axelklaffar och röd hjälm.
Har du den kvar?
Jag slängde den vid senaste flytten till min sons stora vrede.
Ja, det förstår jag.
Ja, och inte nog med det. Jag fick också skälla Benny Ternemar på axlar för att jag inte skänkte den till travskolan. Och jag försökte försvara mig. Jag vill inte att, att en sån dress som har kört, varit med i så många dåliga, kört så dåligt så många gånger skulle gå i arv. Men det är klart att jag borde behållit den.
Hade det varit kul att lagt ut en bild på den? Men ja, du kanske har någon bild kvar?
Ja, möjligen.
Vad har du på bästa listan där, Magnus?
Jag tycker också som Lennart var inne på då, Tarsans dress har jag ju alltid gillat. Och sen Johnny Takters tycker jag är förvånansvärt få som har liksom, inte, naturligtvis inte samma färger, men samma upplägg ändå med vinkel och annat. Och sen gillade jag ju väldigt mycket Tommy Hanés klassiska dressen då, den som han ju tog tillbaka sen igen, han, den här röd-svart-vita.
Inte den där gul, inte den där gulrödrutiga Kumlins måleri.
Nej, den var ju, han syntes ju med den, så på det sättet var den ju jättebra, men den var inte fullt lika vacker tycker jag. Inte, det var inte samma klass på den, men ur ett igenkänningsperspektiv var ju den väldigt bra, för att vi har inte sett den typen av dress så mycket i Sverige med de här rutorna och så.
Bra färgkombination att, också tycker jag det faktiskt.
Nej, men exakt så, det var inte speciellt många. Sen var jag lite förtjust ändå också i Einar Johanssons dress på Romme. Mm. Orange och brun, lite udda kombination. Jag hade kanske velat haft lite mörkare brun. Den var så väldigt solblek, den där bruna färgen kanske. Men det var också en väldigt lätt igenkänd dress. Mm. Sen var Einar stor också, han syntes ju rejält i sin dress.
Men
det var,
XL.
Den gillade jag.
4XL.
Ja, det var det.
Ja, jag håller ju med helt om Johnny Taktis. Det har jag nog varit inne på tidigare. Den är, jag tycker den är snudd på överlägsen den snyggaste i Sverige. Men Stig och Johanssons gamla då, från, dels från tidigt 80-tal. Sen hade han ju, när han sen återtog den blåa igen, då hade han, vad ska vi kalla det för, i milltiden. Då var den ju fantastisk. Det är ju en snygg kombination med blått och med gröna inslag tycker jag. Den gillar jag väldigt mycket. Och faktiskt Ludvig Olginis vinröda. Också då med vinkel. När han har den här blanka sommardressen i solen under en sommarkväll, så är den fantastisk tycker jag. Ja, jag har en bubbla också. Hanna Olofssons gamla. Hon har haft många sedan dess känns det som. Men den här blåa och gula som hon hade, om det är någon som minns den, tyckte jag den var fantastiskt snygg.
Ja, men jag minns den också. Jag hade tänkt att ta med den på min lista, men så såg jag att de inte hade den längre.
Mm.
Så uppdaterad var jag. Så då kände jag att då fimpar jag den. Men jag håller med dig om det. Hon poppade upp tidigt för mig, Hanna Olofsson, men så såg jag som sagt.
Nej, hon har haft ett antal svarta varianter efter det. Och det finns ju för många svarta.
Apropå i milltiden där, så måste man ju säga Stal Traviatas.
Ja, gud. Ja.
Vita med blåa bandet där på.
Helt enastående, ja. Fin.
Och sen kan man ju i det här sammanhanget nämna Axel Jakobsson då, hans schackrutiga svartvita. Den syns i alla fall.
Det har Hans Gelinskog påpekat en och annan gång att den är schackrutig.
Han har copyright på detta.
Ja, den är härlig faktiskt. Ja, det finns, vilka är era favoriter då där ute?
Ja, mejla till
podcast. podcast.hotosport@gmail.com, och mejla också gärna om vilka byten som ni har tyckt mest illa om, eller mest bra om kanske också. 2021 som sagt, ett nytt år. Ska vi titta lite på vad vi möjligen vill se det här året 2021? Det är ju svårt att säga. Kommer vi ens att få beträda en travbana? Det vet vi inte.
Nej.
Nej. Vad tror vi egentligen?
Men det är vad jag vill se. Jag vill se mer trav, helt enkelt. På plats.
Mer hästar.
Det ligger etta på min lista. Jag vill gärna fota lite också, men jag ska stå
utanför banan.
Inte på banan då.
Tror man det? Tror man att, det blir publik på Elitloppet i sista söndagen i maj?
Det tror jag inte. Men däremot tror jag kanske att vi kan få se sommartrav någon månad senare faktiskt. Helt omöjligt att gissa såklart. Men det tycker jag känns...
Hugo Åbergs Memorial kör vi på.
Ja, premiär där.
Ja, premiär. Mm. Ja, vi hoppas. Annars då? Är något vi vill se i travet 2021?
Ja, utan några fördjupningar i det så vill jag se justeringar av reglementet.
Mm. Det har du varit inne på.
Ja, tänker inte lägga ut mer om det.
Nej. Då slår jag till med en, och det är en dröm bara, det kommer inte att hända, en enhetlig syn i de europeiska länderna, om inte i hela världen så åtminstone de europeiska. Och kanske verktyg för att se till att det faktiskt går att, när väl fuskar fångas, så att det också kan efterlevas. Alltså att Philippe Billard och Fabrice Ollier tillåts hålla på som man gör här är ju ett sånt. Det är ett övergrepp på allt som kan få kallas transport. Det är nästan, det är snudd på en våldtäkt på transporten, tycker jag, att det får bara pågå. Och att alla konkurrenter och kollegor låter det ske.
Ja, det ryktas ju nu att Billards tid är räknad som tränare. För att Solois får tillbaka sin licens.
Är det i förtid då? Eller har det gått så lång tid? Det kan det inte ha gjort.
Nej, jag vet inte vad de dömde till i Frankrike. De kommer väl att ändra på det om de vill. Din förhoppning är ju bara naiv. Att vi skulle få något enhetligt reglement. Eller enhetlig syn på vad som händer i vårt transport. Det har vi tyckt i 50 år.
Ja,
och det kan vi tycka i 50 år till. Det enda som har hänt är att man har lagt ner tusenklubben egentligen.
Om nu som sagt kan bli publik på Solvalla sista söndag i maj, så vill jag ha tillbaka den här elitloppsmorgonen. Jag tjatar vidare om den. Ta ett förnuft till fånga och återställ elitloppsdagen som den fullkomligt unika tillagelse som vi faktiskt hade. Det finns fortfarande chans att rädda den. Ganska bortom troligen, men
Anders Malmrom kan bli din hjälte här.
Ja, han borde ju vara på vår sida dessutom. Eller min sida, kan man tycka. Han har ju stått själv på eläktaren i tidig Arlamorgonstund.
Var han snabb där i språngmarschen.
Känns konstigt nu med jag har inte varit V75 nu på flera dagar.
Ja, det blev väldigt märkligt.
Ja.
Det blev för mycket där. Jag skulle vara med på Magnus system där på nyårsafton och betalade då 100 kronor tror jag, eller 200. Och så spelade han inte nyårsafton. Och då trodde jag så här, min korka, i min enfald, att ja, det är lugnt, för han spelade på lördag, då sitter mina pengar kvar där på hans konto. Men så fungerar det inte, att när du inte spelar fick jag tydligen tillbaka de 200 kronorna. Eller om det var 100.
Nej, du vet, de vill att du ska omsätta fort som bara den.
Om du står över en gång så går du till nästa gång. Men det var inte riktigt så. Utan då sen när jag tittade efter ditt system, då fick jag en lång finger i facet där. Att haha, du har inte betalat. Du deltar ej. Och det var lite så där irriterande. Men ja, jag överlevde det också.
Ja, jag ska vara det här på nyårsafton att jag kan i alla fall inte påminna mig att jag har missat ett spelstopp någon gång. Jag har nog aldrig blivit så snopen. Kom in efter en lång promenad, hade planerat klart allt. Nu ska jag bara göra klart allting och lämna in, loggar in. Och så ser jag att det finns redan 3 resultat på omgången.
Ja, och jag
det var oerhört snopet faktiskt.
Min tanke var ju att du kan ju inte gärna ha missat när det var så mycket pengar att spela om.
Nej, det kändes konstigt där. Men jag blev verkligen fintad av att inte längre vara så där super, super nördig, så att man har koll på varenda spelstopp. Jag har tyvärr vant mig vid den här 16-20-tiden, så att jag tänkte att det är 16-20. Sen har det ju inte varit 16-20 på nyårsafton på länge, och kanske aldrig. Men det trodde jag att det var. Men då missade jag.
Jag trodde själv att det var 14-30. Så jag var på andra, hållet. Ja.
Ja, men så gick det bättre för dig också.
Ja, det gjorde. Eller ja, lite kanske.
Lite bättre än för mig, för jag var ju inte ens med.
Ja, just det. Men då är det Bergsåker på lördag.
Just det.
Inte min... Ja, det är fin bana och härligt att vara där när man väl är där. Men det är ju ingen spelfavoritbana för min del. Kan du hjälpa till?
Ja, det kan man väl hoppas. Jag tänkte att jag skulle ta en häst som jag har tjatat om tidigare. Det är inte Brother Bill, för han är inte med den här veckan. Men i V75-2 så startar Fredrik Wallins IS Elisabeth igen. Hade ju spår 8 när jag i ett sånt här spårtrappelopp för några veckor sedan där med Per Lennartsson. Då var jag ju inne på att man skulle ta med henne. Men hon kom liksom inte in i loppet. Men hon avslutade, tycker jag, ändå okej. Okay. Kanske inte så bra som hon borde ha gjort, men tillräckligt bra för att jag ska ge henne en ny chans. Den här veckan är det Mats Djuse som kör i ännu ett av dessa försök till diamantstoet. Och hon står, tycker jag, bra inne, väldigt bra inne i loppet. Så att det är V75-2 nummer 13, IS Elisabeth. Och sen i V75-3 som är klass 2 över 2640 meter så har man en av de snyggaste propositionsstyrningarna man har sett. Nej, så är det inte riktigt. Zodiac Kronos galopperade i mål som vinnare här senast. Men det innebar att han står kvar med 250 000 kronor på kontot och därmed exakt på kronan får vara med i det här loppet.
Ja, den hårdaste propositionsstyrningen man har sett i så fall.
Ja, nej, det var ju naturligtvis tråkigt för alla inblandade att det var så. Och det här är ingen lätt häst, han har galopperat i många av sina starter. Men det är en kapabel häst som jag definitivt tycker är gynnad av lång distans. Jag tycker att Zodiac Kronos, Magnus Djuse kör dessutom, det är ju aldrig en nackdel. Även om Djuse faktiskt kör rätt mycket galopp generellt sett, så får han se till att sköta sig den här gången. För köra kan han ju ändå, det vet vi. Men den tycker jag blir intressant och kanske inte så mycket sträckad som man skulle kunna tro heller. Så att,
jag noterar i samma lopp där att Anders Malmrot har Vega Face till start ihop med sin son och familjen där.
Är den tillräckligt bra för att räcka?
Den har ju gått bra på slutet. Jag har förstått det där, men jag kan inte säga om den är tillräckligt bra. Det vågar jag inte svara på.
Såg ingen rolig ut senast faktiskt. Tappade travet. Det var det är inte så länge sedan, 2 veckor sedan stift, va? Så att, men det är ju en häst som absolut också kan tugga på. Det är lång distans i en fördel här, men måste nog se bättre ut.
Blir den här Volder Nikolaj favorit igen? Det är uppenbart att hästen är betydligt sämre med skor än utan skor.
Du, varningens finger här helt enkelt för en eventuell favorit.
Ja, en känsla av det. Tyckte jag den är väl...
Ja, det är en av två som blir väldigt betrodd i det loppet på starter. Westpool Gladiator också. Men det är ju tidigt än i veckan när vi spelar in det här också. Så att Öystein Somsland brukar ju bli mycket sträckad nu. Folk har lärt sig att när han kommer med sina kallblod så vinns det ofta.
Och så får vi se 13-årige On Track-piraten.
Ja, fantastiskt ju. I sin klassiska vinterform nu kanske.
Ja, alltså de hänger med ganska länge. Jag ser det här nu, Narold Vox 12, On Track Piraten 13, Super Santos 11, Digital Ink 12.
Och en 13-åring till med i Going for Gold SAS.
Ja, du ser.
Det känns konstigt att se det, talet 13 i ålders. Ja. Ovant, det är väldigt ovant.
Ja, de två yngsta i loppet är Grainfield Aiden och Selmer IH som är 7 år unga.
Där har du ditt pensionärslopp.
Ja, det har vi alltså. Mitt pensionärslopp äntligen.
Ja.
Apropå ålder. Gunnar Eggen fyllde 75 år häromdagen.
Just det.
5546 segrar. Blev ju tränare på Bjerke 1973. 20 gånger tror jag det är champion på Bjerke och 13 gånger landschampion. 11 derbysegrar. Och så minns vi hans som kusk, 9 som tränare. Och så minns vi förstås Sugar Cane Hanover. Han som gjorde Kallit till en statist i Åby Stora Pris. Nej, Olympiatravet.
Ja, det är med i våran signatur till podden här också. Bosse Blomqvists klassiska Sugar Cane Hanover vänder in och ut och in på fältet.
Ja. Och så det här March of Dimes, det mest mytomspunna travlopp som finns. Swing off the turn and head for home. McLobell and Arasi, and they're at war on the outside. McLobell on the inside. Arasi trying to come to him. Arasi on the outside. Mack on the inside. On the outside, Sugarcane is trying to join him. Awesome Napolitano. Arasi on the inside, digs in. Four outside. Sugarcane Hanover. Som har funnits när han mötte Orasi och Mack Lobell. Och det skulle ju vara en match mellan Europa och USA. Europas Orasi, USAs Mack Lobell. Och så kom då Gunnar Eggen långt ut i banan och åkte förbi. Eller blåste förbi. Jag stod på läktaren där och slängde mitt dyra Minerva ur i cementgolvet så att det for i 1000 delar. Vi hade mycket, men vi hade ju spelat Sugarcane Hanover med tripplar och dubblar och vinnar och allt. Så det var en underbar upplevelse.
Det var, Ja, mitt första gång jag spelade fyrsiffrigt på ett vinnarspel i trav på McLobel. Jag hade behövt in min nerva klocka där och lösa in.
Men Gunnar Eggerna, han är fortfarande pigga för det och brukar gå på Bjerke när det är tävling. Han gör inte nu när det är corona och sådär naturligtvis.
Ja, har ni lite kontakt?
Nej, det har vi inte, men jag följer ju vad som skrivs om han och ser här och var. Mm. Mm. Han var prisutdelare på galan i Göteborg en gång i tiden då jag var inblandad och fick dit honom. Han var ganska skygg sådär, eller är. Han var inte sådär jättepigg på att åka dit.
Men jag
tjatade inte, utan jag bad min vän, gode vän Hans-Peter Tolsten, tyvärr bortagången, att komma, och han ville gärna komma. Han var ju en helt annorlunda social person så. Men han fick med sig Gunnar och det var väldigt, väldigt trevligt. Jag får nästan tåra i ögonen när jag tänker på detta.
Det man kan säga också, jag sitter här när Lennart säger dessa fina saker. Jag tittar på loppet, upploppet där March of Dimes. Den av de kuskar som sitter lugnast i denna precis stenhårda slutstrid, det är ju Gunnar Eggen. Han är ju oerhört försiktig i sin drivning jämfört med både Orasi och John D. Campbells kuskar, eller vad heter det, McLovells kuskar där. Alltså det är, han sitter förhållandevis lugn.
Han hade
nyper dem på linjen.
Han galopperade ibland på upploppet eller till slutskedet av loppet. Han kanske var rädd för det, men ja, det var ganska säkert.
Nu kommer jag inte ens på, vilken bana var det på?
Garden State Park.
Just det, Garden State, just det. Ja, och det är alltså en markbana.
Ja, det finns den inte längre.
Eller var det mark, ja.
Och det här loppet försvann väl helt och hållet.
Det gjorde det.
Apropå
det var bara värt det gick inte få det bättre, så att det var lika bra.
Nej, det var faktiskt, det, i det avseendet så kan man ju hålla med om att nu, vi slutar när vi står på topp. Mm.
Och Stig och Johansson laddar för full seger med Napolitano långt ute i banan. Invändigt har vi McLobel på utsidan, Friendly Face. Kalis kör också hårt från början, gör även Napolitano. Orasi inleder lite långsammare än de nämnda. Men långt utifrån kommer Napolitano upp på utsidan av McLobel. McLobel i ledningen, följt av Napolitano. McLobel behåller täten och Stig och Johansson kryper ner där i rygg bakom. Det är en dryga halva distans återstår till mål. McLobel leder, Napolitano är i rygg. Via spåren kommer Orasi. Vi håller också Sugar Cane Hanover. Det är McLobel som leder. McLobel och John D. Campbell på utsidan pressar Orasi.
Johansson kan inte skylla på loppet.
Napolitano i spåren, go get lost. Nere bakom sen i andra spår, Sugar Cane Hanover. Då har vi då Kalitan längre ner i klungan i andra spåren. När han kommer in på upploppet med McLobel i ledningen. McLobel leder, Orasi pressar på utsidan bakom, letar Napolitano efter lucka. McLobel på innerspår på utsidan, Orasi. McLobel på innerspår, så kommer Orasi. McLobel, och sen kommer Orasi och så kommer också Sugar Cane Hanover. Orasi längst ut i banan, kommer Sugar Cane Hanover. Och det är Sugar Cane Hanover som vinner med Gunnar Eggen. Sugar Cane Hanover och John...
Jag har plingat in ett mejl här faktiskt under tiden vi har spelat in. Eftersom ni vill ha in fina namn på hästar kan bidra med min första delägda häst. Det är Mattias Sundqvist som har skickat in. Miraklet. Ingen stjärna men fick ihop 10 segrar. Det var ändå...
Miraklet, men det var ett fint namn.
Ja. Fler hästar in. Fler spontan mejl.
Ett fint namn är också faktiskt Faith Time Bourbon.
Hur var intrycket i söndags tycker vi?
Ja, han vann ju från dödens. Han visar ju återigen vilken enorm löpskalle han har. Så han vägrar att förlora. Jag tyckte faktiskt att han såg bättre ut än i starten innan. Så att formen är nog på väg uppåt. Och det här var sista starten inför Prix d'Amérique om jag förstått det rätt. Det där Prix de Bourgogne var där han vann. Bakom där vid Vice As spurtade ju vast och... Och den kommer att bli bättre till Prix d'Amérique, det är jag övertygad om. Däremot så lite tveksam King Davidson de Pont som ledde och fick ge sig. Men det är klart att han är på väg uppåt och det här var ju första barfota på ett tag. Han har ju bara kört preparé. Nu fick han en riktig urblåsare som det brukar heta.
I veckan är någonting kul?
Ja, Wild Love var anmäld till ett lopp någon dag här men är borttagen såg jag nu. Galactica är på väg ner till Paris. Hon är anmäld i Prix de Calvados på söndag. Det är ett av de riktigt stora monteloppen. Och går hon ut där så startar, eller siktar väl hon då på Prix de Cornelier, det största gissar jag. Där Billy Billy, som har vunnit de två senaste åren, är ute ur leken, kommer inte att starta mer i år. Eller i år, under vintermeetingen, uppenbart skadad. Men i övrigt så... I Love hade jag hoppats på det, men hon kom ner nyss och hade fått bakspår. Så då tog de bort henne. Hon står hos Lindqvist.
Då är det alltså 2 veckor kvar till Prix de Cornelier och 3 veckor till...
2 veckor till Prix de Belgique då, sista B-loppet. Och 3 veckor till Prix de Cornelier.
Ja, men vi har en, kan locka med en härlig story i Prix de Cornelier-avsnittet faktiskt, ja, har vi hittat. Den ska vi köra i om 3 veckor då, någonting. Då kan vi ladda med ett annat vin, kanske. Kan vi återkomma till. Ett franskt, då får det bli ett franskt.
Den hästen kanske har ett eget vin. Det finns ju de som har det.
Ja, visst, vi får kolla det. Hoppas det har smakat med Sangiovesen den här gången då.
Ja. Ja. Vi ska testa detta.
När ni har lyssnat på oss så hörs vi om en vecka igen, va?
Ja, det är
nog tankar. Ja.
Ha det så gott.
Samma, ha det gott.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.